här i studion framför oss just nu. Radioamatören Janne Hult, mycket välkommen hit.
Mm, tack så mycket.
Du, vad gör en sån?
Ja, det finns många intresseområden inom amatörradio. En del använder amatörradio för att prata med vänner som man känner sedan tidigare. En del använder det för att hålla på med radiotävlingar där det gäller att ha så många radiokontakter som möjligt på en viss tid med en viss typ av radiostationer. Det kan vara att man samlar på länder, man samlar på kontakter med folk som sitter vid fyrar som är ute på speciella öar ute i världen, framförallt ute i Stilla havet. Och varje olika, alla olika öar har ett nummer. Och det gäller att samla på så många nummer som möjligt och så vidare.
Men varför framförallt Stilla havet?
Ja, därför där finns väldigt mycket utspridda öar och det är väldigt svårt för folk att komma dit. Och då är det så att de som är intresserade att åka ut till öar och aktivera och ta med sig sina radioutrustningar på ryggen eller vad det nu är. Det är så väldigt speciellt och svårt att komma dit. Så att när de är där, då är hela världens radioamatörer vill just ta kontakt med dem. Sen kanske det är 5 år innan man kan få kontakt igen. Och många av de här radioamatörerna, de samlar ju då på poäng. Och poängen får de först många gånger efter det att de har fått bekräftat med ett vykort att de har haft en radiokontakt. Det är så kallade QSL-kort. Man skickar alltså ett litet vykort som är utfört på ett speciellt sätt. Och när man fått alla de där QSL-korten så kan man ansöka om diplom. Och det är ju en speciell ära att man har kört 50 öar eller 100 öar eller så vidare. Och fyrar. Och det finns alla möjliga saker. Och nu i Sverige senaste åren så har det blivit mycket aktivitet bara inom Sverige där man samlar på kontakter med folk som är ute i naturvårdsområden. Många tror att vi sändamatörer sitter inne och kurar. Men det är många som är ute i friska luften. Vi samarbetar en del med scouter också.
Jaha. Men du är du med och samlar poäng också och diplom?
Ja, jag har inte kommit så långt. Jag är inte så ivrig på det. Men det är ju bara ett intresseområde av kanske 10 olika intresseområden. En del sändaramatörer är väldigt intresserade av att bygga och experimentera. En av mina bästa kompisar, han tycker det är jättekul att bygga ihop en grej och så se till att det fungerar. Ja, sen lägger han den i bokhyllan, sen ligger den där. Det gör han förresten. Så att det finns alltså väldigt, väldigt många olika intresseområden.
Man blir så nyfiken på hur det ser ut där du sitter och eller din radioutrustning.
Ja, det finns sändaramatörer har små radiohandapparater, sådana walkie-talkie, där man kan prata mellan 3 och 10 kilometer eller kanske upp till 10 mil med hjälp av sådana här relésändare uppe i Kolmården som ni har här också för att prata med Boström. Det är ett intresseområde och en typ av utrustning. En del har en liten större radioanläggning som ser ut som en gammal bilradio i storlek. Och den kan man prata med nästan hela världen om man har rätt typ av antenner. Och en del har radioutrustningar som är en halv gånger en halv meter med massor med finesser. Så att det finns sändare från 1 000 kronor upp till 100 000 kronor.
Men man tänker lite, hur kommer det bli för er radioamatörer i framtiden? För det är rätt många år sedan Sveriges Radio började att lansera sina de här digitala satsningarna. Om man skulle köpa särskilda DAB-radioapparater och sådär för att kunna ta emot. Och hur kommer det här att utveckla sig i takt med att tekniken förändras?
Ja, så tekniken utvecklas ju och vi som är nu just börjar bli pensionärer, vi har ju fått uppleva allting från noll till det här moderna. Och vi har inom amatörradion väldigt moderna grejer nu som är DAB-teknik eller digital teknik. Som gör att man kan använda en liten handapparat och ha kontakt med en liten sändare i Kolmården till exempel. Som i sin tur är ihopkopplad med motsvarande utrustningar i Japan och Australien. Där en kille kan gå på gatan med sån här.
Blir det bättre ljud?
Ja, det blir mycket bättre ljud. Ja. Det finns inget brus eller sånt.
Men det är stor skillnad.
Men de flesta radioamatörer tycker om det ska brusa och knastra och lite sånt där. För det är en utmaning att kunna ha radiokommunikation under svåra förhållanden. Ja, nu tappar tråden.
Ja, det gör inget. Men jag har massor med frågor.
Ja.
Men vad hade du själv för utrustning när du började då?
Ja, när jag började då hade jag en liten sån här handapparat. Och sen köpte jag en liten radio så ut som en bilradio. Och det har jag fortfarande. Jag har inte köpt så speciellt mycket mer. Utan det räcker med den tekniken för mina behov.
Vilken tur för din fru känner jag här nu.
Ja, hon är nog glad att jag inte har lika mycket som många andra grejer. Hon tycker att jag har mycket sladdar ändå. Och man säger också ganska konstigt. Vad mycket sladdar du har. Ja, men vi kör ju trådlöst. Men det blir mycket sladdar. Det ser ni här under bordet också säkert.
Ja, vi har massor med sladdar överallt. Man blir rädd att fastna i dem ibland.
Ja, just det, det blir så.
Du sa ju att de skickar kort om, som en bekräftelse. Ja. Det blir själva beviset på att man har varit där eller lyckats få in. Ja. Men nu, jag får ibland mejl. Det händer ganska regelbundet. Att det är någon som mejlar till mig och så står det: "Hello, I was listening to somebody was talking about bla bla bla." Mm. Och så har de försökt att skriva och översätta vad vi har sagt på svenska. "I wonder, was it your show I was listening to?" Eller någonting sånt där, vad kan det stå? Och då så brukar jag skicka, om jag känner igen någonting av det de har skrivit, då bekräftar jag detta. "Yes, it was nice to hear from you." Och så där, va? Så försöker man vara lite trevlig och så med min signatur och från Sveriges Radio. Är det funkar det som samma bevis?
Ja, så det har han som bevis då för att han har lyssnat på 50 rundradiostationer i Sverige eller vad det nu kan vara för någonting. Och det kallas på radiospråk QSL-kort. Och QSL är en telegrafiförkortning. Och det var det jag tänkte komma in till egentligen med teknikutveckling. Alltså radio för 100 år sedan, eller ja, omkring där, då kommunicerar man bara med att radiosändare stängdes av och på i olika takt. Telegrafi. Och det var det radion började med. Sen har alltså, man har börjat med telegrafi och sen på 40-50-talet då började det bli lite mer vanligt med att man kunde prata i radio. Och sen har det blivit mer och mer tal och digitala mode, att man använder en datorn som en hjälpmedel. Man skriver på datorn så översätter datorn till ett par radiovågor istället. Och det har utvecklats en hel del. Om man tittar tillbaka på 40-talet, Kon-Tiki-flotten. Den kanske ni vet, den går en film nu om Kon-Tiki. Och då hade de radiokommunikation på flotten bara med amatörradio.
Häftigt.
De hade ingen annan kommunikation. Men det var amatörradio. Och amatörradio, det är alltså frivilliga som inte tar betalt, utan det är frivilligt kontaktnät, amatörradiovärlden. Och i dagsläget, du frågar hur det kommer bli med amatörradio på sikt, eller utvecklingen, ja, den tyvärr minskar, men den har en jättestor betydelse, för det är det enda kommunikationssätt idag som du går att kommunicera över hela världen utan internet. Och många sändamatörer har också utrustning så att de kan på mycket kort tid komma i luften och ha samband över hela världen när internet och telefon och satelliter lägger av.
Det känns lite tryggt ändå.
Ja,
känner
jag. Verkligen.
Så att jag tror vi är en trygghet i alla fall i samhället, och en del sändamatörer hjälper många officiella statliga organisationer att vara reservsamband om det brakar ihop.
Ni hör att Janne, han är som ett levande uppslagsverk. Han kan allt om det här. Så har du frågor så kan du mejla radio@sverigesradio.se. Alltså radio@sverigesradio.se om du har frågor till Janne Hult. Man kan också ringa 011 495 4190. Det här var faktiskt Janne Hults önskelåt. Varför gillar du den här? Christer Sjögren, I Love Europe.
Ja, han har ju en härlig basröst samtidigt som man kan sjunga högt. Och han har en bred röst. Och sen framförallt den här låten tycker jag har en härlig takt.
Vi satt och pratade lite här under låten om hur det funkar med radio. Och hur barn ibland kan fråga hur kommer du in i radioapparaten och sådär. Och man undrar var rösten kommer ifrån.
Och hörs på flera ställen samtidigt.
Ja, väldigt mystiskt. Mm. Janne, hur började det här för dig med ditt intresse för de här grejerna?
Ja, det är en ren slump egentligen. Jag är uppväxt utanför Stockholm. Och där fartygen går in till Stockholms hamn, de såg utanför mitt sovrumsfönster, gick 200 meter från mitt sovrumsfönster. Så jag var lite intresserad av det här med båtar och finlandsbåtar och så vidare. Så var en dag, jag var nere i vårt vardagsrum där mamma och pappa hade köpt en jättestor modern grammofonmöbel som är 1,5 meter bred. Och den satt jag en dag och satt och vred på den där radioskalan. Så den stod inställd på Sveriges Radio naturligtvis. Min mamma var norska så vi lyssnade lite grann på norsk radio. Men så vred jag runt lite där och så plötsligt hörde jag en av de här båtarna prata där. Så jag fick in båtarna på den där radion. Och det där tyckte jag var intressant. Så att jag la ner många timmar där, ibland skolkade från skolan för jag ville höra hur det gick med den radiotrafiken som jag hade börjat lyssna på.
Det var alltså kommunikation
mellan båtarna och land och med hamnen och boxerbåtar och allt sånt där. Så det var egentligen så mitt radiointresse började. Så jag blev så biten av det där. Så att då köpte jag, när jag blev 12 års ålder, då köpte jag en sån här riktig amatör eller trafikmottagare att lyssna på mer och mer. Ett tag hade 4 mottagare som tog på olika frekvens, för jag ville höra.
Kändes det förbjudet det där då? Nej, lite rädd över att någon skulle komma på att tjuvlyssna?
Ja, det är ju tillåtet att tjuvlyssna. Däremot säger ju radiolagen att man inte får förmedla vad man har hört, men det är en annan historia.
Men jag tänker på det här med, det började då och sen så har ju det här intresset stått sig genom livet för dig. Du har jobbat på Sjöfartsverket.
Ja, jag har jobbat på Sjöfartsverket de senaste 20 åren. Det var därför jag flyttade ner till Norrköping. Inte bara därför, jag gifte mig med min fru. Hon kommer härifrån Norrköping.
Och just det här båtintresset.
Båt och radiokommunikation jag pysslar med i princip hela mitt liv. Det började med att... Ja, när jag kom vid 15 års ålder, då fick jag komma ut till sjöss innan man fick vara till sjöss. Jag var ju tvungen att intyga från mina föräldrar varför jag ville vara ute i båten där de hade kommunikation med land. Så började jag. Sen har jag utvecklats med radiointresse och sjöintresse. Jag var med sjöscouter på Lidingö och så vidare.
Och idag hjälper du andra, så långseglare och andra som är ute?
Ja, jag har fått lite kontakt med en del seglare då, givetvis eftersom jag har haft båt själv. Och det är många nu som är långseglare när de kommer upp i 50-60 års ålder som seglar över hela världen. Och många av dem har amatörradio med sig för att hålla kontakt. Framförallt när de är så långt från land som mobiltelefon eller den enkla fartygsradiosändaren inte når långt. Då har de bara kortvågsradion. Då brukar de ha kontakt. Vi har kontakter, vi är 4-5 stycken i Sverige som dagligen håller kontakt med seglare som är ute i hela världen. För att bara tala om, allting är bra, här är vi nu, vi är på väg dit. Har du någon väderprognos? Hjälper vi till att tala om hur vädret är. Vi har båtar i Sydatlanten och mycket båtar i Karibien som vi har radiokontakt med. Och de är ju väldigt tacksamma att de har den här kontaktpunkten, att alltid kunna nå land.
Men jag tänker, bestämmer ni det här innan de svenska seglare som åker iväg?
De vet om att de här klockslagen finns vi på de här frekvenserna.
Ja.
Så det vet de om. Och det finns en förening som håller ihop alla de här seglarna också.
Det känns ju som ett väldigt ansvar. Alltså, du får inte ta ledigt en helg.
Vi är 4 stycken i Sverige. Vi turas om. Vi är ofta med allihopa. Men när man vet att nu kan inte jag vara med, då ringer vi till varandra. Jag är inte med imorgon. Kan du ta då? Nej, men jag är med imorgon. Så att det löser sig alltid.
Har du varit med och hjälpt någon?
Nej, det här med seglarna har blivit nytt för mig. Det har jag bara hållit på med något år. Så att, men de som har hållit på i 10 år... De har ju hjälpt på båtar som har haft masthaveri och fått fel på båtar, och man har hjälpt till att fixa med reservdelar som finns i hamn när de kommer dit och så vidare. Så vi har ett socialt nät. Och sen samarbetar de här 4 killarna ihop med sjöräddningscentralen där jag också har jobbat tidigare.
Men det är 4 som jobbar med sjöräddningen som amatörradioutövare. Men hur många finns det i Sverige, vet du det?
Ja, det finns ungefär 12 000 sändamatörer i Sverige. Och hälften av dem är organiserade i en riksorganisation också, en riksförening. Och jag tänkte säga det, att de som inte ser att bli sändamatörer kan ju vända sig till någon av de här radioklubbarna som finns här i Östergötland. De finns i alla städer. Och i några samhällen också finns radioklubbar dit man kan vända sig för att bli sändamatör. Så att radioklubbarna
hjälper
till med det.
Får man gå en kurs då? Eller
liksom? Får man gå en kurs, ja. Och det brukar vara en termin eller så.
Pratar ni mycket med varandra i Sverige?
Ja, det gör vi. Det är väl 150-200 personer som jag kan nästan rabbla upp som jag vet nästan har daglig kontakt med varandra här i Sverige. Just den här sociala kontakten. Istället för ringa till varandra eller Skype eller vad man gör. Som jag traditionellt en gång i veckan eller en gång om dagen har kontakt med varandra. Sina gamla kompisar. Folk har ju flyttat på sig. Det är ett flyttbart folk. Några här i Norrköping som kom från Norrköping. En bor uppe i Kalix, en bor i Stenungsund som vi har regelbunden kontakt med. Och som vi träffas då lite då, ett par gånger om året också kanske givetvis.
Så ni bryr inte om liksom mobiltäckning eller så avgifter på tele? Det struntar ni helt i?
Det behöver vi inte för den här verksamheten.
Nej.
Utan det är ett komplement då.
Men är det dyrt annars att hålla på?
Nej, det kostar ingenting.
Själva grejerna?
Grejerna kostar alltså 5-10 000 kronor. Kostar en grej. Och sen antennen kostar någon tusenlapp kanske, beroende på hur man har det. Sen finns det inga årsavgifter eller så, det finns inte.
Man måste väl kunna köpa begagnat?
Ja, det kan man göra. Ja. Det är en stor begagnat marknad. Här i Norrköping kommer vi nu i oktober. Har vi nästan varje år haft i oktober nu sedan 10-12 år. Radioloppis som halva Sverige kommer till. Där man säljer begagnade prylar, radioapparater men framförallt komponenter. För det är många som bygger och experimenterar. I Danmark kallas den här verksamheten för det experimenterande danska sändaramatörer. Det, så att experimenterandet är väldigt stort.
Men så om man är ute och skogsvandrar här nu då framöver, då ska man inte vara förvånad om man möter någon med massa kablar och grejer. Och
nej, de sitter normalt på en pall och en kopp kaffe och sen en radioapparat och sen en massa med tråd och sitter i träden. Det är inget fel. Det är normalt för oss.
Vad härligt! Ja. Vilken härlig bild man får.
Och de som går eventuellt går förbi frågar ju då naturligtvis.
Ja, många kommer när man pratar med dem. Det kommer någon här vill fråga något. Vi hörs om 5 minuter. Då är det någon som undrar, vad håller du på med här i skogen? Är du spion eller?
Det verkar lite mystiskt.
Ja, verkar lite.
Har ni någon sådär i händelse av krig funktion?
Det finns vissa städer, vissa län har man en organisation där radioamatörer finns med i organisationen, ja.
Det ska vi väl inte tro. Att det ska hända.
Att det ska hända. Det Nej. Ska det inte göra.
Men det kan ju vara så att tekniken fallerar på andra sätt. Mm. Och så allting annat lägger ner. Och då får vi ringa till Janne Hult och hans kompisar. Så att vi fortfarande kan kommunicera med varandra i världen. Vad kul att du kom hit idag.
Mm. Jag vill bara poängtera med amatörradio. Att det är stora händelser i Sverige, eller världen som har hänt. Och det är tsunamihändelsen. Det första larmet som kom utanför krisområdet. Det var via amatörradio. Och likadant var det informationen till omvärlden att Folke Bernadotte blev mördad 1948. Det kom också bara via amatörradio till omvärlden.
Ja. Spännande. Vad roligt att du kom hit och berättade.
Ja, tack så.
Lycka till framöver.
Ja, tack så.